Jag läser dagens evangelietext som är hämtad ifrån Johannes evangeliet 10, vers 1-10. Finns på sidan 1423 i psalmboken och den kommer att komma upp på väggen också. Så vi inte ska missa Guds ord. Sannerligen, jag säger er. Den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och förutom. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer det inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus, sannerligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in, han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack Gud att vi får vara samlade inför dig. Jag ber för alla som har kommit hit. Vi välsignar var och en. Tack för barnen som har söndagsträffen där ute, att du är med dem. Tack att din ande är verksam mitt ibland oss och talar till oss var och en. Att du ska ge oss precis det som du vet att vi behöver. Så vi öppnar våra hjärtan för dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag kommer ihåg när jag började i fjärde klass på Hacklehemsskolan. Det kändes som om att det var det största steget jag hade tagit i hela mitt liv. Ulf talade tidigare om att ha klocka. Nu skulle vi själva ha koll på när lektionerna började. Innan så ringde ju klockan och då visste man, då bara springa in när klockan ringer. Men nu hade vi själva ansvar att gå in när lektionen skulle börja. Och när man var på fotbollsplanen, då såg man inte klockan som var på väggen. Utan hur skulle det här lösa sig? Som tur är så var det en kille i parallellklassen som hade en klocka. Vi andra hade inte det. Men det gjorde att han hade lite koll på det. Liksom, nu är klockan si och så, nu ska vi gå in. Och jag kommer också ihåg hur vi, när vi räknar matte, så fick vi inte skriva direkt i matteboken. Utan man var tvungen att ha ett skrivhäfte. Och där skulle man både skriva av själva mattetalet och skriva svaret. Och det tog ju sån tid. Och jag vet, när ett tal var gjort, då skulle man använda en linjal för att dra ett streck och visa att nu är det en ny uppgift här. Och mina streck var, det började bra och sen var det alltid så där. Jag lyckades inte dra ett rakt streck med min linjal. Och jag minns första dagen när jag började i fjärde klass. Det var några nya hade kommit till klassen. Vi hade nya lärare. Vi hade ett nytt klassrum. Jag kommer ihåg hur klasskompisarna på rasten, hur de började hoppa ut genom fönstret. Som tur var det bara första våningen då. Men de sprang in och ut bara, och liksom bara lekte. Och de hoppade ut och de sprang in igen och hoppade in och ut och sådär. Och sen när lektionen började så samlar vår lärare oss. Hon hade en lång och tydlig genomgång om att här använder vi dörren. Hon pratade sakta. Hon sa det gång på gång. Det var otroligt varmt. Det kändes inte om det fanns någon luft i klassrummet. Dörren har en funktion. Här använder vi dörren. Jag kommer minnas det hela mitt liv. Och Jesus, han är minst lika tydlig som min mellanstadielärare var. Gå in genom grinden. Gå in genom dörren, porten, vad du än kallar det. Det är en funktion, det är en anledning till att vi har det. Tar någon en annan väg så är det en tjuv eller en rövare. Jag tror faktiskt att alla som har kommit hit idag har gått in genom dörren. Är det inte så? Jag tror ingen av oss har klättrat in genom fönstret. För ser vi någon klättra in genom ett fönster så blir vi ju genast lite misstänksamma. Varför klättrar någon in genom fönstret? Är det inte en tjuv så anar vi direkt att någonting är fel. Har någon dörr som har gått i baklås eller vad är det liksom? Jesus säger att han är grinden. Och han säger att den som går in genom honom ska bli räddad. Alltså vilket löfte. Tron på Jesus, syndernas förlåtelse, att få bli född på nytt i tron och i dopet, det räddar dig. Igår så hade vi en dag som var full av dop. Bland annat Benjamin blev döpt igår. Vi fick låna Pingstkyrkan och vi var även i Kristinehamns kyrka och 7 stycken blev döpta igår. Fantastiskt. Och lite extra roligt var att efter ett dop så var det sen en förälder som hörde av sig och sa storebrorsan till han som blev döpt, han sa nu att han också vill bli döpt. Hur löser vi det? Och det ska väl inte vara något problem att ordna, eller hur? Det finns en räddning hos Jesus. Och vi kan se på våra liv. Vi kan säkert räkna upp 1000 olika saker som oroar oss, som bekymrar oss, som trycker ner oss, som gör oss missmodiga, gör oss rädda, ledsna. Men fortfarande finns räddningen hos Jesus. Och bara hos Jesus. Jesus är vår räddning just nu. Han är vår räddning imorgon. Han är vår räddning nästa vecka, nästa år och så vidare och så vidare. Och Jesus han talar om så varsamt om hur han leder oss. Hur han ska leda oss och vi ska finna bete. Och det är Jesu vilja. Att vi ska finna bete. Att vi ska få växa. Att vi ska få mogna. Och att vi även ska få vara trygga. En herde behövde vara, och herdar finns ju faktiskt fortfarande, även om vi inte ser så många herdar här i Kristinehamn kanske, så finns ju herdar fortfarande. Men de behövde vara och behöver vara osjälviska. De behöver vara starka, hängivna sin uppgift. För fåren är det som är det viktigaste. På morgonen leder herden sin fårahjord ut för att de ska få bete. Och sen på kvällen så leder herden tillbaks fåren in i fårfållan igen. Och jag ska läsa ett bibelord från Jeremia 33, och vers 12 och 13. Där Gud talar till Jeremia om löftet, om trygghet och om fred. Och bland annat säger Gud så här då. Så säger Herren Sebot, denna trakt som är förhärjad, tom på människor och djur, och alla dess städer skall åter ha betesmarker där herdar låter fåren vila. I bergsbygdens städer, i låglandets och i Negevs städer, i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer skall herdar än en gång räkna sina får, säger Herren. Alltså en tecken på välsignelse när herdar låter fåren vila och de räknar in sina får. De gör det som en herde ska göra. Och jag tror vi känner igen liknelsen som Lukas, eller som Jesus berättade i Lukas kapitel 15. Hur herden som räknar in sina får och upptäcker hur ett får är borta. Och hur han ger sig ut för att leta och också vid glädjen över att hitta det fåret som var borta. Och Jesus berättar att det är ju så här det ska gå till. Det är ju så här en herde har sin arbetsuppgift. Han räknar in fåren. Är ett får borta så ger sig självklart herden ut för att leta. Alltså det är inte något exklusivt för Jesus som herde. Och vi kan inte läsa några invändningar till den här liknelsen Jesus berättar den. Det är ingen som säger att, vad menar du med det Jesus? Eller att ibland så står det att lärjungarna förstod inte vad menade. Men det är ingen som ger någon invändning, för det var så en herde skulle göra. Är ett får borta så ska herden ge sig ut för att leta efter det fåret som har försvunnit. Och herden, vi kan läsa i Psaltaren 23 så står det så här. Psalm 23, vers 4. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav gör mig trygg. Alltså den här staven är inte bara någonting som är skönt att ha när man går. Utan också någonting för att försvara mot fiender. Mot det som hotar fåren. Din käpp och stav gör mig trygg. I Bibeln så kan vi läsa om många, många herdar. Bland annat om Jakob, om Mose, om David. Och jag tänker på Jakob, han och hans morbror Laban, de hade ju en minst sagt ansträngd och väldigt speciell relation. Och jag tycker det är lite roligt hur jag ska läsa från första Mosebok där Jakob berättar för Laban att det minsann inte är så enkelt att vara en herde. Första Mosebok 31, vers 38 och 40 så säger Jakob så här till Laban. Under de 20 år jag har varit hos dig har dina tackor och getter aldrig fött i otid. Och av baggarna i din jord har jag inte ätit. Jag kom aldrig till dig med rivna djur. Och jag fick själv betala för dem. Du krävde ersättning av mig när något hade stulits. Vare sig det skett på dagen eller på natten. Om dagen plågades jag av hetta. Om natten av köld. Och jag fick aldrig en blund i ögonen. Livet som herde. Verkligen ett heltidsjobb. Och vi har läst flera gånger om hur Mose fick möta Herren ute i öknen. När han var ute där med sina får. Och där fick han uppdraget att inte bara vara en herde för den här fårajorden. Utan också för Israels folk. Och jag vill också läsa från hur om Davids erfarenheter som herde i första Samuelsboken 17:31-37. Och det här är när de står inför filisterna och den fasansfulla krigaren jätten Goliat står där och vem ska våga utmana honom? Så står det så här. Ryktet om vad David hade sagt spred sig. Och även Saul hörde det och kallade honom till sig. Och David sade till Saul. Låt dig inte skrämmas av honom, herre. Jag är din tjänare. Jag ska gå ut och strida mot den där filisten. Inte duger du till att slåss mot filisten, svarade Saul. Du är ju bara en pojke och han har varit krigare i hela sitt liv. Men David sade, jag har vallat får åt min far. När det kom ett lejon och tog ett får ur jorden sprang jag efter det, slog ner det och ryckte bytet ur käften på det. När det anföll mig grep jag det i manen och slog ihjäl det. Också en björn har jag fällt och det ska gå likadant för den där oomskurne filisten som det gick för dem. Eftersom han har skymfat den levande gudens här. Och han tillade, Herren som har räddat mig från både lejon och björn, han ska rädda mig från den där filisten. Då sade Saul till honom, gå, Herren är med dig. Ibland kanske vi målar upp den här bilden av David som den här lilla gullgossen. Och jag säger inget annat än att det är Gud som ska ha äran för att jätten Goliat besegrades. Självklart är det Guds ära. Men David hade stått inför utmaningar tidigare. Han hade alltså både besegrat lejon och björn. Och jag känner ingen person som liksom när ett lejon... Ja, nu har jag aldrig varit med om det. Jag har sett lejon på djurpark och safari för sig också. Men liksom att ett lejon kommer där fram och liksom tar ett byte och sticker därifrån. Och så springer någon efter det där lejonet. Liksom pucklar på lejonet, tar tillbaks bytet och liksom... Ja, det är inte vem som helst som gör en sån grej. Man ser så tydligt att han var beredd att offra sitt liv för varje får som fanns i hans jord. Men som ni vet så är det inte bara Jakob, David och Mose som omnämns som herdar i Bibeln. Utan den största och den viktigaste herden, Gud själv. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Och texten från Hesekiel som vi tidigare fick höra idag. Om hur Gud säger att jag själv ska ta hand och vårda om dem. Jag ska samla dem som är skingrade. Jag ska förbinda de skadade. Hjälpa de sjuka. Och han säger också att han ska se till de starka och de välmående. Otroligt tröstande ord. Så även om Bibeln har starka herde förebilder i människor, så är det något annat när Gud själv säger att han ska leda sitt folk, han ska hjälpa sitt folk, han ska samla sitt folk. Och det är Guds budskap också till oss idag. Att Gud ser dig. Gud vill leda dig. Han vill föra dig ut på bete. Gud har goda planer för ditt liv. Och det betyder aldrig att allt kommer vara enkelt. Och Jakob, han berättar ju om hur får faktiskt får illa. Och Jesus pratar om tjuvar och rövare som kommer och försöker stjäla och ställa till det. Det finns mörker, det finns elände och det finns så mycket kaos och oro på många sätt i våra liv och i vår värld. Och därför säger Jesus, lyssna till min röst. Jag som kallar dig vid namn. Jag såg nyligen ett naturprogram där det handlade om fågeln kragalka. Känner ni till den? Kragalkan. Den lägger sina ägg på Kanadas västra kust. Ute på öar där omkring så lägger den sina ägg. Den lägger dem på marken, liksom, kanske i någon så här klippskreva eller liksom bland rötter. Och äggen kläcks, det är nu i april som äggen kläcks. Och liksom de här små fågelungarna, de är som små golfbollar. Alltså väldigt söta, väldigt små. Men deras liv börjar väldigt utmanande. För deras föräldrar finns inte där när äggen kläcks, utan de finns ute på vattnet. Och äggen kläcks och ungarna inväntar tills det blir mörkt. För då är det tryggare just från rovdjur och så. Och när det blir mörkt så hör ungarna sen hur mamman ropar utifrån vattnet. Jag vet inte hur de låter nu, jag ska inte härma det. Det blir inte bra. Ska jag försöka? Nej. Men de gör ljud och ropar på sin unge. Och de här små ungarna nykläckta i mörkret liksom letar sig ut och bara lyssnar efter rösten som ropar på dem. Och det är rötter, det är stenar, det är svårt att ta sig fram, men de bara går efter den här rösten. Jag ska till min mamma. Och där ute väntar mamman på dem. Och direkt så sätter de fart. Och de pratar på att de simmar. De får inte mat direkt. Alltså de får ingen mat på land, de får ingen mat i vattnet. Utan de ska simma först 7 mil simmar de ungefär. Så ungen bara sätter igång och paddlar och följer efter sin mamma liksom. Och där får den ett litet depåstopp. Får lite krill, äter lite. Och sen sätter de fart igen. Och simmar uppemot 100 mil norrut mot Alaska. Till näringsrikt vatten. De följer rösten. De blir ledda. De är trygga med sin förälder. Och de får föda. De följer inga främmande röster. Utan de lyckas hitta precis sin mamma där ute. Och jag förstår faktiskt inte hur det går till. Mer än att Gud är en fantastisk skapare. Det finns så otroligt mycket under ute i naturen. Men jag tänker det, om en liten sån här kragalka, nykläckt, lyckas ta sig genom den här ön i mörker, över stockar och stenar och finner sin mamma. Ska då inte Jesus lyckas leda oss, vi som är hans får? För det är ingen främmande röst som ropar ditt namn. Det är Jesu röst som ropar ditt namn. Det är Jesus som leder dig. Han som känner dig rakt igenom. Han som varsamt leder dig fram. Han finner betesmarker åt dig. Han skyddar dig. Som Jesus sa i Johannes. Jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Det är därför Jesus kom. Inte bara för att leda, hjälpa och stötta. Utan också för att ge sitt liv för oss. Jesus, herden. Som gjorde sig själv till ett offerlamm. Och jag vill läsa 2 verser som jag läst förut från 1 Petrus 2, 24-25. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade, ni som var vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Och precis som Jakob som betalade priset till Laban för de får som hade blivit stulna och skadade, så betalade Jesus priset med sitt blod för att köpa oss fria från vår synd. Eller David som ryckte det här fåret ur lejonets käft. Jesus har befriat oss ifrån döden. Han har gett sitt liv för oss. Och Mose som ledde folket ut ifrån slaveriet i Egypten, så står inte vi längre som slavar, utan vi är fria. Jesus har gjort oss fria. Jesus, den gode herden, har besegrat tjuven. Och vi får ta emot hans liv i överflöd. Amen. Tack Jesus för att du har gett ditt liv för oss. Tack för att du kallar oss vid namn. Tack för att du leder oss varsamt fram, Herre. Du ser till oss, du vet precis vad vi behöver i den här stunden. Tack att vi får följa dig, du som är den gode herden. Ber så i Jesu namn. Amen.